Det är roligt att se den unga generationen agera. De här små. Emil och Niklas. Tack. Det är så, känns så härligt när man ser de yngre agera mer och mer i församlingen. Det är uppmuntrande. Jag ska läsa idag om Jona. Jona som man har hört som när jag gick i söndagsskolan också. Alla vet. Jona och valfisken. Jona är valfiskens buk. Vi ska läsa kapitel 1 och 2 och sen 3 verser i 3 kapitlet. Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Han sa: stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den, till deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte, och han for ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och steg sedan ombord för att fara med dem till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Men Herren sände en stark vind ut över havet och en våldsam storm uppstod och skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud. Och de vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn. Då gick skeppets kapten till honom och sa: hur kan du sova nu? Stig upp och ropa till din gud. Kanske skall den guden tänka på oss så att vi inte förgås. De sade till varandra: låt oss kasta lott så att vi får veta vem som har dragit denna olycka över oss. Och när de kastade lott föll lotten på Jona. Då sade de till honom: säg oss för vems skull denna olycka har kommit över oss. Vad är ditt ärende och varifrån kom du? Från vilket land är du? Och vilket folk tillhör du? Han svarade dem: jag är hebré och jag fruktar Herren, himmelens Gud som har gjort havet och det torra. Då greps männen av stor förskräckelse och sade till honom: vad är det du har gjort? Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. Havet stormade mer och mer och det sade till honom: vad ska vi göra med dig så att havet blir lugnt? Då svarade han dem: ta och kasta mig i havet, skall havet bli lugnt. Jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över er. Männen rodde för att komma tillbaka till land, men de kunde inte, till stormen rasade allt värre. Då ropade de till Herren och sa: Herre, låt oss inte gå under för den där mannens skull, och låt inte oskyldigt blod komma över oss, för du, Herre, har handlat efter din vilja. Sedan tog de Jona och kastade honom i havet. Då lade sig havet, och männen greps av stor fruktan för Herren, och de offrade slaktoffer åt Herren och avlade löften. Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Och Jona bad till Herren sin Gud i fiskens buk. Han sade: jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Från dödsriket buk ropade jag på hjälp, och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet, mitt i havet, och strömmar omslöt mig. Alla dina brottsjöar och vågor svepte över mig. Jag tänkte jag drivits bort ifrån dina ögon, men jag skall åter få skåda ditt heliga tempel. Vatten omslöt mig ända upp till halsen. Djupet omgav mig, och sjögräs snärjde in mitt huvud. Till bergens grund sjönk jag ner. Jordens bommar slöts för evigt bakom mig. Men du förde mig levande upp ur graven. Herre min Gud. Medan min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren, och min bön kom till dig i ditt heliga tempel. Det som håller sig till fåfängliga avgudar överger den nåd det fått. Med tacksägelse vill jag offra åt dig, vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren. Och Herren talade till fisken, och den kastade upp Jona på det torra. Herrens ord kom för andra gången till Jona, och han sa: stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig. Då steg Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Jona, han levde samtidigt med Amos, ungefär 800-750 år före Kristus. Amos var ju herdeprofeten. Han var herde, men han var profet. De levde ungefär samtidigt. Och Nineve, det var en stor stad. Det var Assyriska rikets, världsrikets största stad. Ungefär 120 000 invånare. Och Jona, han blev kallad att gå dit, men han vägrade. Så det finns tre saker i den här berättelsen. Att Gud talade till Jona och han vägrar gå. Och sen konsekvenserna av att han inte lydde Gud. Och sen att han fick en chans till. Som nummer tre. Han hade ett val. Vi talar om ett val här förut när vi bad. Jona omnämns också i andra Konungaboken 14:25. Vi kan läsa det så att han... Jerobeam var kung, ny kung som valdes i Israel. Där står det att enligt, ja, vi kan läsa versen, han andra Konungaboken 14:25, han vann tillbaka Israels område från det ställe där vägen går till Hamat ända till Hedmarkshavet, enligt, här kommer det, enligt det ord som Herren Israels Gud hade talat genom sin tjänare profeten Jona, Amittajas son, från Gathabefer. Han vägrade Jona att gå. Han hade ett val. Och jag drog mig själv till minnes ett val en gång jag hade för, det var 1969. Jag hade sökt jobb på Amerikabåten. Jag hade fått jobbet och skulle upp och skriva på ett kontrakt. Och när jag kommer ner till hamnen i Göteborg och står i trappen, så det är en lång trapp upp till anställningskontoret där papperna skulle skrivas på. Då tänkte jag så här, det här är ett val jag gör som är helt livsavgörande. Jag gick inte upp för trappen. Det var ett sånt viktigt val, så jag vägrade också. För går jag upp där, då vet jag inte var jag hamnar. Så jag gjorde inte det. Jag åkte till en kompis och fikade istället. Då kan man ju undra liksom, ja, vad hade hänt om jag hade gjort det valet? Jona, han ville inte lyda Gud i det här. Det är så lätt att inte göra som Gud vill ibland. Det är lätt att skylla på andra. Jag har en bekant som har skyllt på andra. Den personen ville inte gå Guds väg. Man kan skylla på mycket. På församlingen, sånt som har hänt tillbaka i tiden. Man blir förrättad på något sätt. Och en del tar på sig offerkostan, som vi säger. Vill gärna vara ett offer. Och det här är ju ett sätt att skydda sig. För att man vill inte gå Guds väg, för det kostar för mycket. Jona, han flydde bort från Gud. Vi såg att han steg, betalade för att gå ombord på en båt. Han flydde från sitt dåliga samvete. Han visste. Han flydde bort från Gud. Det kostade för mycket för Jona. Han hade väl, han kände väl kraven på sig. Men det kostar ju någonting att följa Gud. Det är så lätt att anpassa sig så att det inte kostar någonting. Det är enkelt. Men Jonas val fick konsekvenser. Det utbröt en storm, läser vi, på den här båten. Han var säkert olycklig. Och sörjde. Han kom i en livskris. Det står att lotten föll på Jona. Men Jona visste att han hade gjort fel. Vi läser om i den nionde versen. Han svarade dem: jag är hebré och jag fruktar Herren, himlens Gud, som har gjort havet och det torra. Här bekände han att han trodde på en levande Gud som hade skapat allt. Ta och kasta mig i havet, sa han. Då kommer havet att bli lugnt. Han bekände inför dem här att han hade flytt ifrån Gud. Han bekände att det är lite fel som ni har råkat illa ut för. Det var konsekvenserna som han fick råka ut för. Livskriser, det har vi, går vi ju igenom allihopa. Jag gick igenom en livskris en gång. I valfiskens buk, där fick Jona uppleva ett rent väckelsemöte. Det står att han ropade i nöd. Och jag vet det här en gång förut. När jag var i en livskris, när jag kom i nöd. Mitt i natten en höst, i första halvan av 90-talet, på en båt på Viking Line mellan Helsingfors och Stockholm. Mitt i natten väcktes jag. Vi var skilda. Jag var omgift i Ryssland, jag bodde där och åkte mellan ett par gånger i månaden. Då, i den situationen, kom det en nöd som var så stor. Så jag låg med min säng i hytten och bad och grät och ropade till Gud för den livssituation jag befann mig i. Jag visste som Jona att jag var fel, att jag levde helt fel. Jag skulle inte vara där jag var. Men jag fick sån nöd för mina barn. Och för min fru då. Vi var skilda. Och den nöden, den var så djup. Så jag går inte att beskriva så djup den nöden var, den bönenöden. Så jag kan förstå Jona när han är i valfiskens buk och ber och ropar ut sin nöd. Han ville infria sina löften till Gud. Han ville tillbaka. Bara jag får en chans till. Så jag ställer mig frågan här idag. Vill vi tillbaka till Jesu närhet? Så det är riktigt nära. Som förvandlar våra liv. Förvandla livet i församlingen. Jag ställer mig själv frågan ibland: är du beredd att offra allt? Ja, kosta vad det kostar vill. För det är ingenting som är så underbart som att få uppleva Guds närhet så där radikalt. Vad har vi att förlora? Vi har ju ingenting att förlora på det. Vi har bara att vinna. Så frågan är, vill vi ge Jesus en ny chans? Jona, han fick en möjlighet till. Tänk att få en andra chans att ställa allt till detta. Det här handlar ju om församlingens framtid, din och min andliga framtid. Och framför allt, jag vet när min far dog, så väcktes jag ungefär vid samma minut som han drog sin sista suck för att jag inte var där. Då väcktes jag av att tillbaka till Golgata kom det bara över mig. Och med ett visste jag att han var hemma hos Herren just nu. Och att nu var det att vända tillbaka till Golgata. Det är det det handlar om. Så tog han av en ut och så fick jag telefonsamtal från min mor. Från min bror, så han satt där. Så det var en stark upplevelse att Gud talade så i realtid till mig. Tillbaka till Golgata. Och det är någonting som jag kan vill proklamera över församlingen här. Vi måste tillbaka till urkällan som är Jesus, till Golgata. Här handlar det om vår destination, vår evighet. Det finns en gammal sång: giv dig helt, giv allt, jag giv allt, gå den väg som Gud i ordet har befallt. Det står också: Gud är nära den som har en ödmjuk och förkrossad ande. Det är där det handlar om, att vi är ödmjuka för varandra. Och som Emily läste om kärleken, den är tålig och mild. Herrens ord kom till Jona för andra gången: stig upp och bege dig till Nineve, säger Herren, och predika för dem det budskap jag ger dig. Då var Jona färdig. Han hade ropat i nöden i buken i fisken. Då steg Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Och det var det jag, lilla korta predikan, ville förmedla till oss idag. När vi väljer, så väljer vi rätt. När vi vill komma nära Jesus, vad den kostar. Vi ska stilla oss i bön här till slut. Kära Jesus, tack att vi får bedja här om nåd, Herre. Tack, det är bara nåd allting, Herre, att vi får vara dina barn, Herre. Jag ber dig för församlingen här idag, Herre. Att din ande, Herre, ska få tala till oss, Herre, genom de små ord jag har förmedlat, Herre. Att vi får uppleva, även om det kan vara kosta mycket och det kan gå igenom kriser, men i slutändan, Herre, så är det bara du som står där med utsträckta händer, full av nåd och kärlek. Tack Jesus att du är med oss här idag, Herre. Och detta ska ske under dagen nere i Betelhemmet också, och ikväll, Herre. Kära Gud, vi lägger det här i dina händer, att du ska uppmuntra oss som församlingar, att vi ska få uppleva mer av dig, Herre. Kära Jesus, smält oss samman, Herre. Välsigna de här yngre generationerna, Herre. Tack för att du använder dem här och talar till dem, Herre. Tack Jesus att du är med dem, Herre, och du är med oss alla, Herre. Jag ber om din heliga ande, att den ska få vara verksam här idag, Herre. Att vi må böja oss i all ödmjukhet inför vad du vill göra med våra liv, Herre. Tack för att du hör våra enkla böner, Herre. I Jesu namn, låt din ande leda mötet till fortsättningen, Herre. Amen.